Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ja men visst, du lyssnar förstås på CL-podden som är podden för dig som brukar Champions League på ett sätt som påminner lite grann om ett missbruk. Jag heter Christian Dahlström och jag är frilansjournalisten slash civilekonomen som styr den här podden, vilket jag säger eftersom vi har en del nya lyssnare. Och för er som är nya så vill jag dels hälsa er lite extra varmt välkomna till podden. Det här är alltså en podcast som fokuserar enkom på Champions League när det kommer till fotbollen. Sen pratar vi lite kultur och mat och kanske politik och annat mellan varven förstås. Och med vi menar jag utöver mig själv. Framförallt min kompis Jesper Strandberg som är ex-ungdomstränare men som dessutom även han är ekonom. Därav att det blir lite mer ekonomi i den här podden än i genomsnittsfotbollspodden. Sen utöver det bjuder jag in svenska och internationella gäster som jag själv tycker om eller som ni lyssnare har tipsat om. I nästa vecka är det ju matchvecka och då har jag normalt ingen gäst med mig i studion utan då kör jag preview-avsnitt på egen hand där jag samlar ihop all information på tisdag morgonen och ger er alla förutsättningar inför matcherna på det viset. Just nästa vecka är det dock så olyckligt att jag ska iväg och föreläsa i Skövde på tisdagen. Vilket innebär att den previewen, om den blir av alls, kommer att bli betydligt kortare och utan insprängda intervjuer på grund av tidsbrist helt enkelt. Okej, idag har jag i varje fall bjudit in Marcelo Fernandes som jag nämnde här om veckan i samband med att han och Vicky Blomé värvades till Strive. Jag gillar dem båda väldigt mycket och Marcelo känner en del av er kanske igen från Eurotalk och Viva La Liga. Men han är även huvudtränare för BP:s damlag här i Stockholm som gick upp i Elitettan i höstas. Och Elitettan är alltså serien under Damallsvenskan. På Twitter heter han Spansk Fotboll med 3L i fotboll. In och följ honom där. Där snackar han mest spansk fotboll förstås. Det var också det jag ville prata med honom om. De spanska lagens uttåg, Barcelonas chanser framöver i CL, Cholo Simeones sinnessjuka lön som France Football skrev om i veckan och så vidare. Men även lite kring vilka lag han tror har störst chans att vinna CL nu den 1 juni. Jag måste säga att jag tycker att Marcelo dels har en behaglig röst men också att han är väldigt kunnig och ödmjuk. Vilket ni vet att jag gillar särskilt mycket. Det är en bra kombo. Med det sagt så ska ni få höra intervjudelen av dagens podcast som spelades in via Skype för övrigt. Vilket kommer att bli vanligare nu här i podden i och med att Jeppe har fått ny flådig finanstjänst i Köpenhamn dit han ska pendla. Jag håller på att kika på en lösning med lokal inspelning av mikrofonerna så att man slipper höra genom Skype-linan så att säga som ni kommer att få göra idag. Så att ljudet blir så bra som möjligt även utan studion där jag sitter nu och där vi normalt spelar in på plats. De flesta av er skiter rätt mycket i ljudkvaliteten ärligt talat men i den mån det går vill jag att den ska vara tipptopp. All right, nu lämnar jag er så ska jag gå och älska med min nya MacBook Pro som kom med ett bud här för en liten stund sedan till Roslagsgatan 19. Så får ni höra Marcelo Fernandes ljuva stämma och så hörs vi snart igen.
Du écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde!
Då säger vi hej och hjärtligt välkommen till CL-podden till Marcelo Fernandes. Hur är läget?
Ja, men det är bra, tack. Jätteroligt att få vara med. Så att, men annars är det kanonbra med mig faktiskt. Så att, ja, solen börjar titta fram här uppe i Stockholm även om det är lite kyligt. Men ändå, så att det nöjer vi oss med.
Ja. Du har ju nyligen börjat som expertkommentator på Strive. Jag har hört en match hittills och den skötte du briljant. Hur har det gått för dig så här långt, tycker du själv?
Ja, det var snällt sagt av dig. Nej, men jag har gjort två matcher. Gjorde en testmatch som inte gick ut, så att säga. Sen har jag två matcher här framöver så att jag ska surra lite. När det gäller Barcelona, Atletico Madrid, toppmatch här i helgen på lördag. Men nej, jag tycker det har flyttat på bra. Vi har hittat en bra kemi, jag och Adam. Vi har ju drivit en podd tidigare så att vi kan varandra ganska bra.
Men visst körde du Zidans första match tillbaka nu, eller?
Ja, precis.
Ja, men precis, då prickade jag din enda match hittills, eller?
Nej, jag körde även i helgen som, okay, som gick, så kommenterade med Adam när det gäller Barcelona-Espanyol, katalanska, okay, derbyt.
All right.
Så att, men det har varit roligt med bra positiv feedback har jag fått från er som lyssnar och tittar. Så att det har varit jätteroligt. Så att,
ja, väldigt, väldigt väntat ändå att du gick bra i expertkommentatorsrollen, får jag säga, utan att smöra för mycket. Men du, om vi går raskt över till Champions League då, vilka lag i årets upplaga har imponerats mest av under säsongen och varför?
Ja, alltså jag tänker väl på Juventus i ett första skede. Jag tycker det var ruggigt starkt av dem att vända ett 2-0 underläge mot Atletico Madrid. Speciellt mot Atletico Madrid som är generellt sett defensivt solida och brukar annars liksom stänga sådana här matcher. Det brukar inte vara liksom, det brukar inte finnas möjligheter att vända ett 0-2 underläge. Men, och det gjorde de. Så det är ju givetvis imponerande. Sen måste jag väl ändå säga att liksom, jag tycker Barcelona imponerar ju också. Och jag tror att de är otroligt revanschlyssna. Från förra årets debacle mot Roma i slutspelet. Så att det var liksom en missräkning. Och i år har man ju breddat truppen. Betydligt mer. Man har fått in Vidal, man har fått in Malcolm. Man har lyft upp Carles Alenia, så att det är som de har fler spelare att gå runt på. Det
behövs Arthur också.
Arthur för den delen, men det tycker jag, nämnde inte honom, för jag tänker inte att han som någon form av liksom bränd spelare utan mer.
Nej. Ja, du har rätt.
Men du har ju en poäng i att han har ju också tillkommit och så vidare sen Lenglet och så vidare, men de känns superstarka och även City till en viss del, men där saknas ju liksom den kulturen i den klubben, alltså när det gäller sådana här, så att jag tror, jag skulle inte förvåna mig om de får liksom, det dröjer några år till innan de liksom går hela vägen. Säkert så gör de det säkert i år, bara för att jag säger så.
Nej, vi har faktiskt varit inne på samma sak i podden förra året, så var det många som trodde att City skulle ta hem det, men vi flaggade ändå för liksom traditionens makt. De har aldrig vunnit CL tidigare, de har aldrig ens varit i final och så vidare. Men du är ju själv fotbollstränare i BP:s damlag och även om jag själv inte är så bra på fotbollstaktik och sådär, så tycker jag att det är jäkligt spännande att se vilka taktiska trender, både stora och små, som funkar bäst när de bästa lagen från de olika ligorna brakar ihop i CL. Från då kanske liksom tidigare Catenaccio till lite mer tiki-taka och possession och sen gegenpressing och och så vidare. Och nu kanske lite mer mycket liksom kontringsfotboll med liksom hård press, men bara i vissa lägen och inte konstant under matcher. Sådär. Men du, vilka taktiska trender, om vi ser både små och stora, har du lagt märke till i årets Champions League? Har du några sådana du kan dela med dig av?
Ja, alltså om vi ska titta liksom så här spelmässigt och frångå så här taktiska formationer, så tycker jag med, jag tycker man ser ett mer liksom markeringsorienterade på centrala mittfältet bland annat. Liksom. Att man följer sin spelare i större utsträckning än det vi är vana hemma vid. Att man jobbar liksom i ett positionsförsvarsspel, man förhåller sig efter boll, medspelare, motståndare. Där är det mer liksom att man söker upp sin spelare, man följer mer. Sen också att man hinner inte liksom jobba så mycket med understöd i förhållande till när en försvarare går upp i press, utan man jobbar kanske mer i täckning i sådana fall. Sen andra trender som jag tycker, det är väl en av de grejerna som jag tycker som man kunde se tydligt när Ajax mötte Real Madrid bland annat, hur de liksom sökte upp spelarna liksom, och det genererar också att det kan bli stora hål, va? Men det är väl någonting som de har med i sin riskanalys när de lägger upp en gameplan. Och sen tycker jag också att man sakta men säkert börjar se att det görs allt fler mål på inlägg, alltså att man kommer runt på kanterna. Många av lagen är väldigt liksom solida, kompakta centralt, vilket gör att man måste komma runt på kanterna. Man kommer in i liksom assistzonen, om man ska uttrycka sig så. Och att målen fortsätter att egentligen göras från straffområdet. Det är liksom sådana här liksom, enkla, eller liksom som jag tänker sig i första hand. Sen tycker jag också att lagen har blivit bättre på att alltså förhindra vissa skeden av kontring, om jag uttrycker mig så. Förut kunde man göra väldigt mycket mål kontring på kontring. Man åker på en kontring, man bryter, så kontrar man igen, va? Och det jag tycker fortfarande att det görs en hel del mål på kontringar i olika skeden, på det här kollektiva och sen mer klassiska, att man direkt sätter in bollen bakom. Men där har man, tycker jag ändå, att man har blivit bättre på att bromsa in kontring på kontring, utan man kan kontra i första skedet och så är man ganska konkret där. Så att det är väl sådana delar, och som jag sa, liksom fler mål på inlägg. Och det kan vi även se på UEFA:s rapporter som går att hitta på deras hemsida, att det är någonting som börjar liksom sakta men säkert komma tillbaka, att man gör fler och fler mål på det sättet. Då. Och det kan vi ju, för att vara liksom, konkretisera det, vad jag menar med liksom, det kan vi ju se jättetydligt i matchen mot mellan Juventus och Atletico Madrid. Där Juventus har en ganska tydlig matchplan, att man väljer att starta med liksom ganska storväxta spelare på toppen, både Bernadeschi, Long, Mandzukic bra i huvudet, Ronaldo. Och man såg under matchen hur de konsekvent jobbade med att få ut bollen i ytterzonerna och sen trycka in den i straffområdet. Ronaldos 1-0 mål är ju på det sättet, och sen gör ju ett nickmål till när Oblak får handen på det, men bollen är ju redan inne. Sen görs väl det sista målet på straff, om jag inte missar mig helt fel. Så det är ju en sån match, alltså mycket mer att man söker inläggssituationer, man jobbar mer på liksom andra bollsspelet, men där har du ett konkret exempel på inläggsspelet som jag berörde då.
Jag tänker, kan inte Liverpool vara ett ganska bra exempel på det du pratar om också, med Robertson och Alexander Arnold, som båda har ganska bra inläggsfötter och som väl har, de spelar väl i och för sig mycket fortfarande på kontering, men kanske inte, om jag bara drar en analys ur röven här, inte lika mycket som förra året med Salah och framförallt Salah då, men även Mané och deras liksom jäkligt snabba spelare. Det känns som att motståndarna har anpassat sig lite grann efter det ändå, att de kanske också går mer mot inläggsspel, som i helgen nu mot Tottenham, när
Tottenham
Robertson till Firmino och så vidare. Håller du med om det, eller vad tänker du?
Ja, alltså vi kan ju se också att jo, men det tycker jag väl. Alltså, de har ju generellt sett behövt hitta liksom andra vapen i sin verktygslåda för att kunna svara motståndarna, för att de har ju haft Liverpool och Klopp-lag har ju alltid haft problem mot lag liksom, som backar hem och ger dem initiativet, och där tycker jag ändå att de har den delen har de ju utvecklat, och då blir ju inläggsspelet en del av det. Alltså det säger sig själv på ett sätt, för att alltså om du börjar liksom pumpa in bollar i straffområdet, förr eller senare kommer det bli liksom en misskommunikation mellan målvakt, backlinjen eller innebackarna. Det kommer bli en andra boll, det kommer alltid bli en situation. Va? Så att jag ser inte det så som ett fult sätt, utan snarare nej, nej. Liksom som ett bra vapen. Alltså har du sådana spelare, tryck in. Sen kan du göra det på olika sätt. Va? Men där ser vi också liksom att ett Liverpool, när de spelar sitt 4-3-3, då kan man ju också se på matchen att de står väldigt centrerade med sina yttrar. De väljer liksom inte att falla ner med yttrarna bredvid in i mittfältarna och bilda liksom ett 4-5-1 som är jätteklart. Alltså när man spelar ett 4-3-3 i anfallsspel så är det klassiskt att man droppar ner yttrarna, utan de står väldigt centrerade med sina trior, med sina liksom Mané, Firmino och Salah. Och släpper liksom kanterna mer och mer, och återigen för att det är centralt man kan såra motståndarna mest liksom. Jag håller med till stora delar i din reflektion där.
All right, du är ju en stor vän av spansk fotboll, vilket vi som följer dig på Twitter vet sedan länge, och de senaste 5 åren har vi haft 3 spanska lag i kvartsfinalerna varje säsong, och dessutom då spanska mästare varje gång dessutom. Nu är bara Barcelona kvar i kvarten, och vi har istället 4 engelska lag i kvarten. Till viss del kan det kanske bero på tillfälligheter som lottning och sådär, men vilka andra förklaringar ser du till den här utvecklingen?
Pengar? Nej. Jag vet. Nej, alltså, herregud, vad svårt att börja försvara dem. Nej, men det har ju varit att den här, till exempel om vi tar lag för lag då, liksom, alltså Real Madrid, att den reaktionen skulle komma var väl inte oväntad. Liksom. Alltså, det var ju som ingen trodde väl att de skulle vinna en fjärde gång. Och med hur pass turbulent det var. Sen det har varit i klubben så, men att de inte ska ta sig förbi Ajax, det är ju en överraskning. Valencia i sig hade en ganska turbulent höst med Batshuayi och så vidare, att de inte fick igång nyförvärven och skada på Guedes och så vidare, och hamnar i en tuff grupp med både Juventus och Manchester United, så att det är svårt att jag ser inte att de är bättre, så att det kan jag förstå att de åker ut. Atletico Madrid och Real Madrid är väl liksom besvikelserna så här långt, skulle jag vilja säga liksom. Och förhoppningsvis är det liksom en engångs eller engångsförtelse, men det är en dålig dag liksom, eller en dålig säsong alltså, det kanske man måste ha. Och sen om det blir så här 2-3 år till, då kan man nog ge sig på en djupare analys. Men jag tror för Atletico Madrids del så är det ju också var det också sista möjligheten för den generationen. Alltså de kommer ju behöva byta en hel del spelare. De har inte lyckats med alla värvningar. Så att de kommer behöva bygga om hela sin stora del av sin trupp. Liksom. Godin lämnar med största sannolikhet. Felipe Luis lämnar också. Lucas Hernandez är såld till Bayern München. Så att de har luckor att fylla i sommar. Vi vet att Saul, det dras i Koke. Så att Griezmann för den delen också. Så att där behöver Simeone helt klart liksom, och El Monoburgos målvaktstränare, eller assisterande tränare, förlåt. Kommer behöva liksom bygga om det laget. Så att inte alls en bra säsong för spansk fotboll. Långt ifrån.
Så kanske lite att det är cykler som har tagit slut i Atletico och Real, lite tuff lottning för Valencia. Jag tänker Valencia har ju liksom haft turbulent senaste decenniet. får man väl säga. Och ja. Även Sevilla som har ju varit liksom, framförallt kanske i Europa League, men de har väl också haft det lite tufft den senaste säsongen åtminstone. Nu ligger de väl sexa eller så i La Liga. Så även om det kanske är lite grann en tillfällighet att Spanien inte är lika bra i Champions League år, så kanske det ändå finns någon liksom, något litet trendbrott där.
Ja, alltså, så är det ju. Alltså, det visar ju också att det finns en oerhörd konkurrens om de här platserna, och att i slutspel, att har du en dålig halvlek så kan det kosta dig hela liksom dubbelmötet i faktiskt taget. Så att det gäller ju liksom att du är påkopplad och inte... Sen här var det väldigt liksom osemioniskt att tappa liksom en 2-0-ledning mot Verkligen. Juventus, även om Juventus är bra. Men lite för mycket skador när det kommer till de här nyckelmatcherna. Eller till den nyckelmatchen som blev fallgropen. Men det är i kombination, precis som du är inne på och som jag nämnde också, att det är liksom någonstans är slut på cykeln. Men spanska lag har ju genom alla åren visat att man behöver inte ha störst pengapung för att kunna liksom skapa bra och konkurrenskraftiga projekt och lag. Sevilla har visat det. Vi ser två spanska lag nu som ligger i toppen som inte har störst budget i närheten. Getafe Alaves som ligger 4 respektive 5. Så att det är... Jag tror att man behöver spela av den här säsongen och liksom få till ett bra transferfönster, så kan lagen vara på manan igen.
Jag tänker också, en sak som ändå har förändrats, tänker jag, det är väl att alltså om vi ser till varför de engelska lagen har gått bra, så har ju de, förutom att de har plockat in många av de bästa spelarna, så har ju de ju tagit in alltså de bästa tränarna. Jag tänker liksom Klopp, Pochettino, Sarri, alla de hade ju liksom kanske varit aktuella för Real eller Barcelona, så de har ju ändå liksom, det har inte riktigt blivit så. Kan det finnas en liten förklaring där också, tänker du?
Ja, till en viss del, men någonstans känns det som att alltså i Spanien finns det ju bra tränare. Jag tror att det är liksom någonstans i form av liksom en generationsförändring i Spanien. Alltså om man tittar, spanska landslaget har ju också haft det lite knackigt, utan någonstans så tror jag väl liksom de spanska lagen vet nu liksom att spanska lag är possessions starka och man måste hitta liksom en ny vinkel på det. Alltså hur tränger vi igenom låga försvar och så vidare. Så att det är ju, alla lagen har ju liksom samma analysverktyg och de får matchen och kan göra det som klipp, och alla har liksom analytiker och så vidare. Så att där måste man liksom tweaka på det en vända. Men det du är inne på tycker jag är ganska intressant, att liksom, de brittiska öarna i Premier League, tänker jag generellt, de har ju liksom mycket influenser från andra länder, alltså precis som du säger med Italien, Spanien och så vidare, Tyskland, så att det blir ju andra. Men sen är det också generationer. Alltså England har en bra generation för tillfället med spelare, med många starka spelare, Kane, Lingard,
Sterling,
Trippier, Sterling, Dele Alli, Eric Dyer och så vidare, liksom Stones och så vidare, som alla är liksom runt 24, 25, 26 liksom, kanske de är, och vissa skeden till och med yngre, va? Så de har en bra generation. Tyskarna är mitt inne i en generationsväckling, även liksom tyska landslaget som vi har sett de senaste veckorna. Spanska landslaget hade ett jätteturbulent sommar, man trodde att det var på gång med Lopetegui, men det slutade ju total misär och haveri i somras. Och nu får de ju bygga om igen med Luis Enrique. Det började ju bra men slutet mindre bra, om man uttrycker sig så, i Nations League. Så att det är som det sånt här går i cykler. Så att det blir en nyckel här för hur, återigen, de spanska lagen väljer att ta sig an sommarens transferfönster. Hur noga, här behöver man vara mycket mer noggranna med sin scouting, kopplat till hur laget faktiskt vill spela och plocka in spelartyper efter hur laget vill spela.
Du, jag tänker ett, det laget som jag tycker är nästan mest intressant är ju Atletico Madrid. Nu åkte de ju mot Juventus som vi har pratat om, och jag tyckte också att det var lite oväntat att de släpper ju nästan aldrig in liksom mer än ett eller två mål, vilket ju var en förutsättning den gången. Men Diego Simeone har i alla fall skrivit på ett nytt kontrakt till 2022 där. I veckan så rapporterade France Football att han tjänar bäst av alla tränare i Europa. Det var dock lite oklart om lönen de rapporterade var inklusive reklamdealar och sådär. Han verkade till exempel, nu när vi var inne på hans Instagram, av den att dömas verkar ha en ganska saftig deal med Land Rover, gissar jag, eftersom de är med på typ varannan bild han har. Men hans lön enligt France Football var i alla fall 41 miljoner euro om året, nästan en halv miljard kronor. Andra källor rapporterar kanske 20-25 miljoner euro uppåt, men det är ändå liksom i samma ballpark på något sätt. Atletico har intäkter på ungefär 3 miljarder kronor om året, så han får alltså minst en tiondel upp till kanske en sjundedel av klubbens totala intäkter på ett år i lön. Jag antar att man pratar bruttolön i alla fall, får man väl hoppas, annars är det ännu värre. Men och som en jämförelse så tjänar ju Zidane runt 7,5 miljoner euro om året av Real, då, vilket motsvarar ungefär 1% av deras intäkter. De har ju mer än dubbelt så stora intäkter som Atletico, trots då att han har vunnit CL 3 år i rad med dem och så vidare. Vad säger du om Cholos ställning i Atletico, och vad säger hans lön om hans liksom makt i klubben, tycker du?
Jag tänker i första läget att jag måste prata med sportchefen i Brommapojken, att jag är ruggigt underbetald.
Jag vet inte vad du har, men vad den har så borde du dubbla det.
Precis. Nej, alltså det är ju en ruggig summa han har, alltså det kan man ju inte liksom komma undan. Men sen måste man ju också förstå vilken ikonstatus han har i klubben, att han var med och vann den klassiska dubben 96 med Radomir Antic och Pantic och Kiko och Aguilera och massa andra spelare, liksom Caminero för den del tror jag också var med, så att bara där liksom i första delen. Och sen också att när han kom tillbaka till Atletico Madrid som tränare efter ganska svag ganska svaga liksom, ganska svag session i Catania och i Independiente eller om det var något annat argentinskt lag, så har han ju fått liksom rätsida på det. Och det här tror jag är bara ett sätt att återgälla liksom det jobbet han har gjort för klubben. Liksom, onekligen så vill han ju vara kvar. Jag tycker någonstans att det är fint att han fortsätter att vara kvar. Sen är det ju svårt liksom, alltså, sett till liksom hur världen ser ut och med allt runt omkring liksom, med svält och så vidare, liksom, och motivera de lönerna. Liksom. Det är ju hiskeliga summor, men samtidigt så det är ju den världen vi lever i tyvärr.
Ja, men jag tänker ju att alltså jag, i någon mån så känns det ju inte som att det är någon tvekan om att han förtjänar pengarna. Jag menar, de hade väl en extremt dålig ekonomi när han kom in, och sen så har han liksom med ändå ganska små medel relativt sett andra klubbar åstadkommit fantastiska saker, och de har fått en ny stadion och klubben blomstrar på alla möjliga sätt och sådär. Så ur det perspektivet så har jag absolut inga invändningar mot det, men det hade kanske varit lite mer ett romantiskt skimmer över det hela ifall han hade valt att vara kvar och kanske tjänat liksom, ja men, alltså om Zidane tjänar 7,5 miljoner, Allegri tjänar ungefär 8 tror jag, sånt där. Alltså, kanske lite mindre också, för att jag tänker att nu pratar vi ganska mycket om att de kommer vara tvungna att bygga om laget eller liksom förnya det i sommar, och det är lätt att tänka att, alltså, att tränarlönen, ja men det spelar väl inte så stor roll liksom, men här är ändå, när man kollar på det är så en ungefär en sjundedel då eventuellt av hela deras intäkter på en säsong. Så det är klart att det påverkar deras liksom utrymme att köpa spelare. Så på sätt och vis kanske det kan sätta liksom lite stopp för hans planer att utveckla laget också.
Ja, jag tror säkert att han har fått någon form av liksom plan för att kunna värva spelare. Men sen är det ju så här, och, alltså just att se liksom den utvecklingen de har gått liksom, från att vara fjärde, femte klubben i sjätte klubben i Spanien och kanske de inte ens i vissa lägen till och med slåss om att vara med i Europa. Man har ju varit degraderad en gång också för den delen liksom, eller två liksom. Så är man ju nu liksom tydligt Spaniens tredje och tredje lag. Jag kommer ihåg att när han tog över, då var ju Sevilla liksom, då hade de enorma framgångar i Europa. Valencia har ju haft det tidigare också och även vunnit ligan. Men som sagt, högre lön, större transferbudget, ny arena, det medför också större förväntningar. Och det är väl kanske det som någonstans triggar honom att då kanske ska upp och stå högst upp på täppan igen liksom, och vinna den där ligan och kanske vinna den där Champions League-finalen som de har förlorat två gånger om.
Så att, han känns ju lite som, eller ganska mycket som en macho kille rent generellt, och jag tänker att han, jag tror att han, alltså det kanske kan ha ett stort symbolvärde att han, för han känner ju mer än Griezmann nu också, att han är liksom det tydliga överhuvudet även
utekonomiskt.
Ja, men också i statusen i klubben, ja. Att han visar, att han sätter ner foten och visar vem det är som bestämmer även på det planet. Ja, det tycker jag är intressant.
Sen kan man ju faktiskt lyfta en annan frågeställning är ju liksom, har han krävt den här lönen eller är det liksom ett tack för dina år och att man ger honom den här ersättningen?
Jag skulle väl gissa att han har förhandlat upp den. Det låter nästan för mycket pengar för att han inte ska ha satt lite krav, tänker jag. Men
reservation lite för, som du sa, reklamintäkterna och dylikt. Liksom.
Ja, precis. Jag är osäker på exakt hur stor del som är vice versa. Ni får gärna rätta mig på Twitter ifall ni vet mer. Jag försökte faktiskt kolla upp det här under dagen, men det var ganska svårt. Så att, jag gissar att det inte är solklart. Men du, Barcelona då, de möter United i kvarten nu. United förlorade igår mot Wolves och har tre raka torsk nu. Extra olägligt då eftersom kampen om den tredje och fjärde CL-platsen i Premier League är extremt jämn just nu. De hade också, får man väl säga, en del tur med sig i mötet mot PSG, även om de gjorde det bra också såklart. Jag utgår från att du ser Barca som favoriter här, Marcelo, men hur stora favoriter tycker du att de är givet läget i klubbarna nu?
Ja, alltså i och med att de har Messi så bör det ju vara... Så känner jag någonstans att det är liksom en 70-30. Så pass det stora. Sen tycker jag liksom Barcelona spelare för spelare är bättre. Jag tror att man som lag har kommit längre också. Jag tror liksom mycket sett till hur United spel har sett ut, så har det varit mycket på att man har gått på lågor. Liksom, att det har varit liksom en första inspiration. Att det har varit en enorm förändring från liksom total kontroll till alltså mer frihet till Ole Gunnar, alltså två ytterligheter på tränare, och det är väl nu det kommer ställas mer på prov i slutet av säsongen och även nästa för Solskjaer och United, men Barcelona är bättre och jag tror att de visade redan i första matchen, det tror jag, så att 70-30 och det tror jag. Det är min spontana bedömning.
Jag tror att vi tippade samma när vi tippade det förra veckan. Men jag vet inte, jag har lite svårt att se, om man ska försöka leka djävulens advokat, jag har lite svårt att se exakt vad United ska kunna såra Barcelona med. Det är väl, jag tänker fysik och så vidare. Jag har lite svårt. Vad skulle du se är den stora liksom risken eller faran som Barcelona måste se upp med hos United?
Nej, jag bedömer så här. Alltså, nu har ju han Solskjaer använt sig av så här olika taktiska formationer, men jag tror att deras bästa vapen är egentligen som liksom kanske står ganska lågt och jobbar liksom med otroligt snabba kontringar, alltså på Martial, på Rashford, på Lingard, på de tre spelarna. Det tror jag liksom, det är nummer ett liksom, snabbheten i djupled. Sen är ju inte United liksom, de är inte halt och lytta spel, så det är klart att de kommer ge dem en match. Men sen tror jag även Lukaku's liksom, tyngd i straffområdet kan också vara en viktig faktor med dem. Alltså vi vet ju, i spanska ligan finns det ju inte jättemånga liksom fysiska monster, alltså i hans size, liksom som de här spelarna möter.
Pogba och Matic vecka in, vecka. Och så vidare är ju också ganska mustiga spelare.
Rejäla liksom, så att det är också någonting som de kan liksom dra nytta av, liksom att vinna liksom luftduellerna. Alltså hörner, fast situationer, frisparkar, kantfrisparkar, inläggsfrisparkar, alltså allt sånt, det tror jag. För att i spelet i sig så kommer ju med stor sannolikhet Barca bättre. Men det är över två matcher det ska avgöras. Första matchen går ju på Old Trafford.
Det ser jag som en ganska stor fördel för Barcelona. Alltså Camp Nou känns ju som en riktig borg som jag tycker man kanske underskattar lite grann. Man pratar väl inte så mycket om den, tycker jag, som liksom, ja, men som en mardrömsarena som jag tycker att det är i Champions League.
Nej, så är det ju. Vi har ju sett dem, vi såg det var en 2-3 säsonger sedan när den mirakulösa vändningen med Sergio Roberto i slutminuterna när det var Neymar som anförde Barcelona i den matchen. Messi var givetvis med, men aldrig lika stående roll i den matchen, tycker jag. Så att, men visst är det så, det, att komma ner dit och spela inför fullsatt, det blir, ja, vi får säga. Jag tror att det här blir liksom en match för mycket för United. Jag tror att de tömde sig mot PSG, så jag tror att det får svårt här.
Kan det vara så att det är av lite extra vikt för Barcelona med tanke på de fysiska skillnaderna och sådär, att hålla till exempel Piqué och Umtiti och så vidare, alltså mittbackarna skadefria och kanske vila dem i ligan och så vidare. Kanske skulle haft Jeremina kvar i laget också.
Jeremina, ja herregud. Han blev uppsnurrad några gånger i fjol av de få matcherna.
Men han har längden.
Han har längden och så. Men det rimmar ju inte alltid liksom med den filosofin som Barcelona förespråkar. Men däremot ska ju tilläggas att Barca roterade några spelare igår i matchen mot den fantastiska 4-4 match mot Villarreal, ska tilläggas. Så att Piqué satt på bänken, Messi satt på bänken, Rakitic vilade och så vidare. Sen tog man ut Arthur Busquets, så att nu har de en tuff match i helgen också, ska ju tilläggas, mot Atletico Madrid, men de är ju inne i rotationsperioden, om man ska uttrycka sig så.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ja, men Busquets känns ju också som en viktig spelare att ha med sig mot United, tycker jag. Om man ska möta ett brittiskt lag och ha lite cynism. Han är också ganska lång och liksom brytningssäker och smart och så vidare.
Ja, precis. Nej, men så att det är ju ett vapen som United måste använda liksom, och sätta sina större spelare mot de mindre nickstarka i Barcelona. Så att, men Umtiti var ju tillbaka igår och startade bredvid Lenglet.
Just det, och spelade fulla matcher för franska landslaget och gjorde till och med mål i EM-kvalet och sådär. Du, om vi antar att de går vidare, så väntar det väl sannolikt då antingen Juventus eller ett engelskt lag i semin. Vilka lag tror du passar Barça bäst respektive sämst i en eventuell semifinal?
Oj, se här, vad blir det då? Det är Juventus,
City, Tottenham, Liverpool.
Ja, alltså, jag tror ju inte att ett Liverpool tror jag inte passar Barca. De är superbekväma med att inte ha bollen och bara kontra. Det tror jag inte. Liksom. Någonstans så tror jag att ett Juventus kanske skulle liksom vara helt okej. Okay. Det tror jag. Där tror jag att man har liksom ett överläge, även om Juventus också har liksom starka spelare.
Vilka lag tror du har störst chans att ta hem CL-titeln sen i den 1 juni i finalen?
Barcelona är ju en av dem. Det tror jag. Sen Juventus tror jag också som kan gå hela vägen. Men någonstans i mig så hoppas jag ju liksom att det blir någon... Man skulle vilja se Porto och Ajax i finalen.
Ja, det vore härligt.
Ja, det vore ju fantastiskt. Men sen tror jag faktiskt också att Liverpool, även om det kanske liksom tar emot att säga lite, men jag tror Liverpool är superstarka. Det är intressant också att se liksom just den engelska kopplingen. Hur väljer de här lagen att prioritera ligan kontra Champions League? Eftersom det är ett öppet titelrace i England. Och det är därför någonstans jag håller Barcelona lite högre, för att någonstans så känns inte ligan avgjord, men Barcelona har möjlighet att ramla en eller två gånger, va? Utan att det blir någon större skavank, medan City och Liverpool måste vara på tårna vecka in, vecka ut, såväl helg som veckomatcher. Både som sagt ligan och Champions League, vilket det krävs ju mycket. Juventus också, ligan avgjorde praktiskt taget. Kan ju också bara lägga fokus på Champions League-matchen och därmed liksom förbereda sig maximalt, komma fräscha till de matcherna också, ska ju tilläggas. Alltså, då pratar jag inte bara fysisk fräschhet, utan då pratar jag även mental fräschhet.
Och de har ju förstås X-faktorn i Ronaldo där, som vi såg mot Atletico, som ju...
Ja. Han är ett monster i sådana här sammanhang.
Du, en sista fråga om du hinner, Marcelo.
Ja, absolut, inget problem.
Ja, bra. För i La Liga just nu ligger ju Barça, Atletico och Real på topp tre platserna som sig bör, höll jag på att säga. Men på fjärde och femte plats ligger ju Getafe respektive Alaves med bara 8,5 omgång kvar, vilket ju är otroligt egentligen. Normalt brukar ju sådana här uppstickare under hösten vara långgång när man närmar sig upplösningen vid den här punkten på säsongen. Vad har de här lagen för spelstil och, vad ska man säga, vinnarrecept för oss som inte följer La Liga lika nära som du? Och tror du att vi kommer att få se något av de här lagen i CL nästa år?
Ja, jag kan väl börja med början. Det är två lag med ganska liknande arbetssätt. Intressant att båda faktiskt använder sig av till stora delar ett 4-4-2. Ett sånt taktisk formation. Jobbar med två centrala forwards där man gärna vill kontra på motståndarna. Alltså komma in bakom, komma in i fickorna på bakom ytterbackarna. Jobba med inlägg, inspel och avsluta. Alltså ganska ett snabbt och rakt anfallsspel. Sen har de två otroligt, det är två bra tränare som har gjort ett otroligt bra liksom hantverk. Abelardo i Alaves och Bordalas i Getafe. Liksom med den budgeten de har och den spelartruppen de har. Men det tror jag också är på bekostnad av att klubbar som Sevilla, Betis, Real Sociedad, Valencia och så vidare liksom, och även Villarreal och Celta liksom, att de har haft liksom knackigare säsonger. Så att det blir ju intressant att se liksom, på lång sikt, skulle de klara av sig? Och är det så att någon av de här lagen går till Champions League, så då tror jag att de kommer få tufft i ligan nästa år. Det brukar mindre spanska lag ha, när de gör en bra första säsong eller en bra säsong, går ut i Europa, så har de svårt att kombinera båda tävlingarna. Vi har sett tidigare skeden tidigare år när både Celta Vigo och Real Betis och Villarreal efter en bra säsong med antingen Champions League eller Europa League året efter åka ur La Liga. Så att av de här lagen så tror jag väl att den kanske mest liksom solida av dem så känns det någonstans som att det är Getafe. Med den tränare och de spelartyperna som de har. Så att det skulle faktiskt inte förvåna mig ifall de tar det här. Även om Valencia Sevilla som bara ligger 4 poäng efter slåss om det här. Om sista liksom Champions League-platsen. Så att, men risken blir ju återigen liksom att vi får med ett fjärde lag som åker ut i första omgång. Liksom efter gruppspelet nästa år. Eller alternativt som vi förlorar åker ut i gruppspelet då. Man kvalar väl inte innan så gör han det.
Nej, det är inget kval nästa.
Inget kval, va?
Nej.
Så att, då, att de åker ut till, liksom, i gruppspelet och då är liksom ett spanskt lag nere. Men det finns, det är en del av charmen med fotbollen, så att jag hoppas att Getafe eller Alaves tar det. Men det bästa för spansk fotboll vore kanske att ha Valencia eller Sevilla där, som är mer konkurrenskraftiga på internationell nivå.
Fan vad spännande, och med det tackar vi dig Marcelo för dina som vanligt balanserade och jäkligt insiktsfulla analyser. Hur var det, kommenterade du några matcher nu i helgen på Strive eller vad sa du?
Ja, på lördag in och kika på Strive så kommer ni höra Adam Pintorp och mig kommentera Barcelona mot Atletico Madrid.
Det
är seriefinal, vinner Atletico Madrid, så är det bara 5 poäng som skiljer Barcelona och ja, de rödvita.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.